lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Jesaja kapitel 50. Och här är temat Israels synd och Herrens tjänares lydnad. Guds folk får av Herren själv veta varför all den här nöden har drabbat dem och varför de tuktas så hårt. De måste ha klart för sig att det är inte Gud som har övergivit Israel, utan det är därför att de har vänt Gud ryggen. Deras egna missgärningar hindrar Gud att välsigna dem. Men om de vänder om till Gud, lovar han att stryka ut alla deras överträdelser och inte mer komma ihåg deras synder, så som det var uttryckt i Jesaja kapitel 43. Men man vill inte omvända sig till Gud. Och på samma sätt är det idag både för Israel och för dig och mig. Om vi förkastar Kristus, vår frälsare, då förkastar vi också förlåtelsen, välsignelsen och det eviga livet. När det i Johannes 1, vers 11 står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, så är det viktigt att vi också får med den följande versen i det sammanhanget, för där står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Från kapitel 49, vers 14, minns vi att Sion sa: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Vi läser Jesaja 50, vers 1. Så säger Herren: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten. Under den mosaiska lagen så kunde en man ganska lätt förskjuta sin hustru under den enklaste förevändning. Och en egoistisk och hårdhjärtad man kunde utnyttja detta för att kvitta sig med sin fru om han tröttnat på henne. Och egoismen har inte blivit mindre med åren. Och människohjärtat är minst lika hårt som på Mose tid. När några fariser kom fram till Jesus och ville snärja honom och ställde frågor om skilsmässa, så sa Jesus i Matteus 19, vers 6: vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Men då undrade fariseerna: varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Jesus svarade: därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Därför att era hjärtan är så hårda, svarade Jesus. Och lagen sa i 5 Mosebok 24 att om en man gifte sig med en kvinna och han sedan inte ville veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt, då kunde han skriva ett skilsmässobrev och så skicka bort henne från sitt hus. Men lagen om skilsmässobrev blev missbrukad av många. Om en man blev trött på sin hustru beskyllde han henne för ett eller annat och gav henne skilsmässobrev, fast det egentligen inte alls var grund för det efter Mose lag. Men sådan är den fallna människan. Israels folk hade avfallit från Gud och i högsta grad gjort sådant som var oanständigt. Men Gud är inte som den fallna människan som med egoism sätter sig själv först. Gud hade ju verkligen orsak att ge Israels barn skilsmässobrev. Han kunde med rätta sända dem bort ifrån sig, men det gör han alltså inte. Det är som om Gud ville säga Israels barn: jag vet hur ni gör mot varandra, men så handlar inte jag. Därför ställer Herren genom profeten Jesaja frågan: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? I Jesaja 49:14 hade Sion sagt: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Om det är så, säger Herren här i Jesaja 50, vers 1. Var är då skilsmässobrevet? Tänk efter vem det är som har övergivit vem. Och vi läser Jesaja 50, vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Herren kom, men det var ingen som var upptagen av att möta honom. Herren ropade, men ingen brydde sig om att svara. Alla var så upptagna med sitt. Vem hade tid att tänka på Gud? Men när svårigheterna kom, då började man anklaga Gud för att han hade övergivit dem. Du har ju glömt oss, Gud. Människan är sig lik. Först tjänar hon synden, och när sedan syndens konsekvenser kommer anklagar hon Gud och menar sig vara orättvist behandlad. Gud sände sin egen son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 säger: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kära vän som lyssnar, du har väl inte förkastat Guds son? I Johannes 1:12 läser vi: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. När vi nu kommer till vers 4 i Jesaja 50 kapitel, så träder Messias fram och talar om den utrustning Herren har gett honom för att han ska tjäna en av synden härjad mänsklighet. Jesaja 50, vers 4. Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trött. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Denna lovsång är så personlig att man måste blunda med båda ögonen för att inte läsa den i ljuset av evangeliernas vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Johannes 1:14 säger: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Kristus kom till vår jord som sann människa, och efter sin mänskliga natur var han i allt lydig sin himmelske far. Han lyssnade alltid som en lärjunge till sin faders röst. Lägg märke till att Jesus själv beskriver sin gärning som en lärjungatjänst. Och när han säger, han väcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungas sätt, så säger det oss att Jesus studerade Guds ord. Vad gjorde Jesus de 30 första åren av sitt liv? Ja, från unga år arbetade han som snickare, men det är bara en del av sanningen. För något annat han också gjorde regelbundet, det var att studera Guds ord. Och om han behövde studera Guds ord, hur mycket mer behöver då inte du och jag göra det? I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är rent nonsens att säga, jag tror på Jesus eller jag tror på Bibeln, om du inte studerar den regelbundet. Om det som står skrivet från Första Mosebok och till och med Uppenbarelseboken är Guds ord, så betyder det att Gud har något att säga dig och mig genom Bibelns innehåll. Och när Gud talar borde vi lyssna. Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig, och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Jesus hörde på lärjungas sätt, och det betyder att det han hörde, det fick en enorm konsekvens för hans liv och hans personliga val i olika situationer. Han sökte aldrig sin egen vilja. Han hörde på lärjungas sätt, även när det kostade honom allt. I Matteus 26, 42 står det att sedan gick Jesus bort för andra gången och bad: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Och Matteus 26, verserna 67 och 68 berättar: och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: profetera för oss, Messias, vem var det som slog dig? Kristus vek inte tillbaka för lidandet. Tvärtom så höll han fram sin rygg åt dem som slog honom. Han dolde inte sitt ansikte för hån och spott. Och här i Jesaja 50, vers 5, där Messias säger: Herren, Herren har öppnat mitt öra, så innehåller det också en annan djup sanning. Och för att förstå den måste vi repetera något ifrån Andra Mosebok kapitel 21, där vi finner föreskrifterna för en slav. Och vi tar oss tid att läsa Andra Mosebok 21, verserna 1-6. Detta är de lagar du ska lägga fram för dem. Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift skall hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru och hon har fött honom söner och döttrar, skall hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen skall friges. Men om slaven säger, jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska hans herre föra honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Den här förunderliga lagen stadfäster att den som är slav kan efter 7 år gå som en fri man. Och om han var gift när han blev slav kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter 7 år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin herre. Därför att han älskar sin brud så högt att han vägrar resa utan henne. Då ska hans herre genomborra hans öra som ett tecken på att han ska tjäna sin herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet. Och vi var alla syndens slavar. Han kunde blivit fri och återvänt till himlen, till sin upphöjda position, utan att gå genom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors. Men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet, som det står i Filipperbrevet 2:8. Han var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2:10, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hör Messias budskap genom profeten Jesaja 50, vers 5. Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Vi läser Jesaja 50, vers 7. Herren skall hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Medveten om vem som har sänt honom, och i förtroende för faderns gudomliga kärlek samt vissheten om sin kallelse och att han är en förlorad syndares enda hopp, så fullgör han sin gärning även när den leder till djupaste förnedrelse. Orden, jag gör mitt ansikte hårt som sten, handlar inte om att vara hård eller hjärtlös, inte heller om att försöka verka tuff. Men orden, jag gör mitt ansikte hårt som sten, det betyder, jag söker inte människors medlidande. Gud är min enda tröst. och jag bär mitt lidande såsom för Herren. Demonstrerar inte min smärta för andra, söker inte människors tröst. Vi läser vers 8. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Det vill säga den som genom sin dom avgör min rätt. Vår frälsare kunde verkligen med rätta ställa frågan: vilken synd är det ni dömer mig för? Han är utan synd. Han är rättfärdig och därför har Gud godkänt hans offerdöd som en fullgod betalning för alla dina och mina synder. Lagen kan inte kräva mer. Den har nu uppfyllts. Och vi läser vers 9. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det skall alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal skall förtära dem. Lika så säkert som Herren har uppehållit sonen i lidandet och i döden, lika säkert uppehåller han alla som satt sin förtröstan och sitt hopp till Kristus. Han som var med Kristus skall också vara med dem som är lemmar på Kristi kropp. I Romarbrevet 8, verserna 32 och 33 läser vi: han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Messias rättfärdighet är nog för var och en som vill ta emot hans frälsningserbjudande. Och när vi nu kommer till vers 10 i Jesaja 50, så kallas vi av Kristus, i kraft av Guds helige ande, att i tro ta emot Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 50, vers 10. Vem bland er fruktar väl Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han kallar oss till tro och lydnad. Tron på Kristus lyfter oss upp över de yttre omständigheterna och över moln och skuggor. Det är oerhört starka ord om vi verkligen lägger märke till vad Bibeln säger här genom profeten Jesaja. Han säger vad en sann och verklig Guds fruktan gör i en människas liv. Han säger att om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han säger inte bara om han vandrar i mörkret, men det står och inte ser något ljus. Då kan man snacka om att situationen är förtvivlad. Men även under sådana omständigheter ska den gudfruktige förtrösta på Herrens namn. Och här vill jag citera vad Matteusevangeliet säger när det gäller ängelns budskap till Josef angående Maria och det väntade barnet. Matteus 1, verserna 21 till och med 23. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Genom sitt ord och sin helige ande kallar Gud oss till att i tro och lydnad vandra i Guds ljus. Men han har också något att säga till den som vänder Gud ryggen och väljer syndens eld som ljus för sitt liv. Vers 11. Men se alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar. Vandra i lågorna från er eld, bland de brinnande pilar ni har antänt. Av min hand ska detta drabba er. Ni kommer att ligga i kval. Låt oss komma ihåg att det är frälsaren själv, Herren Jesus, som i Markus 9, verserna 43-49, uttalar dessa oerhört allvarliga ord. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Inför sådana ord från vår bibel kanske någon protesterar och säger: det tror jag inte. Jag är inte enig i detta. Kära själ, låt mig säga så klart jag kan. Gud har aldrig frågat dig om du eller jag är enig i detta. Men så säger Herren. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.